Jag vill börja med att säga att jag har varit med ganska länge i ignatiansk retreatverksamhet, därför att vi här i Göteborgs stift har haft ett projekt som heter Kompass, där Svenska kyrkan och en del andra har bedrivit retreatverksamhet. En av de ledande där har varit Magnus Malm och haft olika kurser, A, B, C, D-retreater. Och det där har jag varit med om mestadels som deltagare, men det är åtminstone en i auditoriet här som har varit retreatledare och som kan berätta om hur det är också. Och det här sträcker sig 20 år tillbaka i tiden, så jag har mycket erfarenheter av det här. Så det är liksom inte en utomstående som tittar in i detta, utan det är rätt mycket mina upplevelser här också. Och ja, det som också finns med här är samtal jag har haft med andra kollegor som har varit med i detta, hur de har upplevt det, och retreatigt deltagare som har varit med länge och hur de tycker att det har fungerat för dem. Så det är bakgrunden till det jag säger här. Det första jag skulle säga är att Luther och Ignatius har detta gemensamt, att de har ett väldigt känsligt samvete, att de säger det är mina synder som skiljer mig från Gud. Broder Martin, han försökte att... Jo, Martin, han försökte att i klostrets ytterst disciplinerade kristna rutiner med tideböner, bibelmeditation och bikt och mässa få visshet om sina synders förlåtelse och helande i sitt sargade samvete. Ignatius, som var 8 år yngre men tillhörde då i stort sett samma generation som Luther, samma bakgrund i den medeltida kyrkan, katolska kyrkan, han kom ju med andliga övningar som trycktes och godkändes av påven 1548. Och där kan man se att första övningen i Exercitia Spiritualia fokuserar på änglarnas, Adams, Evas och vars och ens särskilda synd. Och den andra övningen innehåller en bön om stark och intensiv smärta och tårar över mina synder. Så här har vi två herrar som är mycket allvarligt sinnade kristna, som intensivt plågas av sin synd, söker befrielse för den för att leva hängivet som Herren vill i tro och efterföljelse. Det mest kända citatet från Ignatius av Loyola, det är detta: sök Gud i alla ting. Det känner ni igen som har varit på Ignatius retreat, ignatianska retreater. Det kommer tillbaka och det kommer tillbaka i andliga övningar och i jesuiternas undervisning om Ignatius. Få vet att även Luther utifrån sin grundsyn, bibliska grundsyn, att Gud är nära och aktiv i mitt liv hela tiden, kan skriva precis detsamma. Han utlägger psalm 143, vers 10. Din goda ande leder mig på jämn mark, så här. Den gode anden är den helige ande som skapar milda, mjuka och goda hjärtan, vilka går på den rätta vägen, på vilken de söker ingenting annat än Gud i alla ting. Det är väl intressant. De säger detsamma, det är samma inriktning. När Gud blir levande så ser man Gud över allting, och man vill föra en dialog med Gud i allting. Var öppen för Gud alltid. Sen kan vi se ytterligare en likhet här. Bägge säger så här: rannsaka dig dagligen, tala med Gud om allt och tro ordets löften. Ignatius har något som man kallar för examen, och det kallas för självprövning i vårt språkbruk, eller självrannsakan. Och Luthers aftonbön innehåller faktiskt ungefär samma moment som Ignatius, och det visar att deras spiritualitet här liknar varandra. När Ignatius föreskriver sin dagliga bättring med hjälp av den allmänna examen så säger han så här. Först ska man tacka Gud, vår Herre, för de mottagna välgärningarna. Sen ska man be om nåd att se synderna och kasta ut dem. Sen ska man göra räkenskap för sig själv, samvetsrannsaka, timme för timme, tid för tid. Först i tanken, sen för ordet och slutligen för gärningen. I samma ordning som sagts vid det särskilda samvetsrannsaka. Jag bekänner vad jag har syndat i tankar, ord och gärningar. Och det börjar i tankarna. Det är Luther och Ignatius helt ense om det där. Och så ska man be om förlåtelse för felen, det fjärde här. Och sen ska man be om kraft och föresats att bättra sig. Och så ska man be Fader vår. Det är Ignatius. Och Luther, han har ju sina aftonböner. Om aftonen när du går till säng ska du signa med det hela korstecket och säga i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Därefter knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Vill du så kan du ytterligare läsa denna bön. Jag tackar dig min himmelske Fader genom Jesus Kristus din älskade son att du i denna dag nådeligen har bevarat mig och beder dig att du ville förlåta mig alla mina synder som jag begått. Och denna natt nådeligen bevara mig. Ty jag befaller mig i mig, min kropp och själ i dina händer. Din heliga ängel var med mig. Så att den lede fienden icke får någon makt över mig. Amen. Somna så genast in med fröjd. Det är bra slutkräm det där tycker jag. Det andra som jag skulle vilja tala om det är hur olika retreatdeltagare har reagerat och vilka erfarenheter de gör i det långa loppet av ignatianska retreater. Jag har intervjuat mig själv och jag har intervjuat andra som har deltagit i detta. Många, väldigt mycket. Många år med minst en retreat varje år. Så det är ganska mycket erfarenheter som kommer fram här. Och då kan man säga så här. Många lutherska kristna har deltagit i ignatiansk utbildning och retreat. Och det är präster och diakoner och åtskilliga andra från Svenska kyrkan. Och så har jag frågat dem, vad har du särskilt fått hjälp med genom den ignatianska andliga vägledningen? Och då kommer det lite olika svar som man kan samla i olika grupper. Som jag säger, jag har blivit bättre på att använda och engagera min kropp i andakten. Hur jag sitter, avspänning i kroppen. Kroppen är skapad av Gud och ett instrument för den heliga ande, ett tempel för den heliga ande. Andra pekar på detta. Jag har fått hjälp i min bibelläsning och meditation. Aktivt se och leva mig in i de bibliska scenerna och använda min fantasi. Andra åter tar fasta på det här som har talats om väldigt mycket i undervisning om ignatiansk retreat. Vad har du din längtan? Vad längtar du efter innerst inne? Och då har de sagt, jag förstår mer vikten av att sätta ord på och formulera mina behov. Göra det omedvetna medvetet. Jag begär och söker alltid det som jag inte har. Och det gäller även i andligt avseende. Så här är saker som har hjälpt bröder och systrar i de ignatianska retriterna. Om man tittar på de där svaren så tycker jag att man kan se någonting som finns bakom där. Och det är följande. Vi kan idag inte förutsätta lika mycket hos folk som förr. Synd och nåd, det är centrala poler i både Ignatius och Luthers teologi. Men enligt både katolsk och Luthers tradition förutsätter synd och nåd kategorierna att man har ett språk och ett samvete. En tillräckligt god eller fasadekvat, som psykologerna säger, språklig, symbolisk och etisk kompetens eller identitet. Det är nödvändigt. Innan man på ett meningsfullt sätt kan tala om synd och nåd och förstå vad synd och nåd. Så att synd och nåd är fulla ord. Ni kommer ihåg Per Magnus Johansson talade om fulla ord, tomma ord och fulla ord. Och det är väldigt viktiga kategorier. När Luther talar om att ordet träffar en, då talar han om fulla ord. Det betyder att det tillhör den utvecklingsstadium som man är i psykologiskt sett. Barn i en fas och sen tonåringar i en fas och så unga vuxna i en fas. Och så. Modern ignatiansk vägledning söker medverka till en personlighetsmässig utveckling. Jag har tittat på hur de här olika vännerna som efter sina namn har beteckningen SJ, Societas Jesus, Jesuiterna, hur de utlägger det här med moderna tillämpningar av andliga övningar. Och det som man möter här, det är att de inte tycker att de kan köra med Ignatius som man finns i de andliga övningarna, utan de måste ge en Ignatius light på något sätt. Och den ser ut så här. Först så betonar de det här att jag måste få ett språk för mitt inre innan jag kan urskilja. Och då kommer det här med discern och discernment. Jaha, så det har hamnat. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi måste minska den här. Ja, först när jag får språk för mitt inre förmår jag urskilja discern. Ja, det är vi tryckte på minskningen. Vi har en SJ här som heter George Aschenbrenner som har bildat skola och som de alltid talar om. Han började 1972 att säga att vi inte kan förutsätta lika mycket av de katolska deltagarna i en ignatiansk retreat. Och så säger han så här, vi hade inte arbetat fram en integration av oss själva i urskiljningsprocessen. Det betyder att vi inte hade utvecklat ett hjärta eller ett samvete som ägde förmåga att urskilja. Jag måste konfronteras med mogna och växa i denna världen. Och så tänker man sig att det är på ett mer allmänmänskligt plan som de ignatianska retriterna fungerar idag. Därför att det är där människors problem ligger mer än på frågan om samvete, synd och nåd. Det är en annan jesuit som säger cast your net much more broadly. Så accenten flyttas från samvete, conscience, till jagmedvetande, consciousness, säger de. Och personlighetsintegration, det sker genom språket. Först när jag kommer in i den symboliska ordningen kan jag överblicka mitt inre landskap och se. Det är vrede, det är sorg, det är sår och så vidare. När vi ser det här och sätter ord på det så överblickar vi vårt inre, hur det ser ut där inne. Och då tänker jag inte längre bara i svart och vitt, utan jag kan se nyanser, orsak och verkan. Jaget är mer sammanhängande och har kapacitet att ställa sig inför sin skuld och söka förlåtelse. Sen för det andra, genom ett språk för mitt inre landskap kan den omedvetne guden urskiljas och bli medveten. Det talar de jesuitiska fäderna om här också. Den omedvetne guden representeras i världen av en frånvaro, av en tomhet, av en saknad. Jämför den här tomheten som man talar om finns i hela västerlandet efter upplysningen när Gud togs bort, så blev det ett vakuum på något sätt, en rotlöshet som inte fanns tidigare. Och då så betonar de här vännerna också att Gud böjer sig ner till mig och kallar mig att möta honom i allt det här. Och då jag hör Guds ord om Kristus så möter jag Gud som den som älskar mig. Och det här mötet som gör Gud medveten, det kan vara något väldigt stort och omvälvande. When I am seen, I exist. Det ligger mycket i det där. På landet brukar jag ibland gå förbi kohagen. Där står det 50 stycken kor. Och när jag tycker att jag inte finns så går jag förbi kohagen och säger muh, tittar 50 kor på mig och säger I'm seen, I exist. Känner ni igen den här tanken? Ja. När jag möter Guds helighet får jag för det tredje ett incitament att ta itu med det onda hos mig. Det vanligaste problemet idag är inte det anfäktade samvetet utan det förvirrade samvetet. Smaka på de orden. Det förvirrade samvetet. Det tar tid för en sammanhängande moral att klarna och växa fram bortom skam som är det som många människor, kanske de flesta människor brottas med idag. Så att jag kommer in i det etiska stadiet som Kierkegaard kallar det. Och får ett eget samvete som fungerar i självrannsakan och upplever äkta skuld. Det här som vi kallar för upplysning genom lagen. Och då börjar jag drivas av en vilja att visa mig från min bästa sida inför Gud. Precis som om jag får gäster hemma så säger jag, nu måste jag städa så det ser snyggt ut så de får ett gott intryck av mig. Så börjar man städa i sitt liv då när man ser att Gud är närvarande. Gud har kommit på besök till mig och då ska det vara så fint som möjligt hos mig och i mitt liv. Ni har redan märkt att det här påminner ju ganska mycket om det som vi har talat om i lutherska själavårdssammanhang och vägledningssammanhang. Vår tids lutherska vägledning har också länge sökt stimulera till en personlighetsmässig utveckling så att Gud, synd och nåd blir meningsfulla ord. Erfarenheterna av hur det brukar gå till då människor kommer till en personlig kristen tro har samlats i det som vår tradition kallar för salighetens väg eller nådens ordning. Så det som jag menar här och påstår det är att katolikerna i de ignatianska retriterna är en klar parallell till talet om kallelsen och upplysningen, den första upplysningen om lagen i vår nordens ordning. Jag tror att de liknar varandra och det är ingen tillfällighet för bägge de sysslar med det här att vi inte kan förutsätta lika mycket hos människor idag som tidigare. Idag frågar folk inte, finns det en nådig Gud? Utan folk frågar brutalt, krasst, rått, förtvivlat, finns jag? Och därför vill man bli sedd, för då finns man. Om så bara av några troskyldiga kor. Då finns jag i alla fall. Jag är inte osynlig eller borta, utan jag finns här i världen. Och det är därför som så många idag säger, jag gör vad som helst för att bli sedd. Är det inte med bra saker så kan jag göra med dåliga saker. Verkligen ge ett avtryck i världen här. Skjuta ner folk så, och glömmer de mig aldrig. Som i USA på en del ställen. Helgjutna personer med en klar integrerad etik har blivit sällsyntare. Syndernas förlåtelse är inget som det förvirrade samvetet frågar efter. Folk behöver tid idag för att söka Gud, finna Gud, lyssna på Guds vilja och bli en person som upplever äkta skuld innan försoningens evangelium blir något riktigt meningsfullt. Och detta kallar jag för pre-evangelisation. Nådens ordning växte fram därför att det var ett sätt inom våra lutherska sammanhang där man förtydligade människors längtan, talade om hur Gud ville nå dem med sin kallelse. Och hur Gud ville få dem att ta itu med sina liv och det som samvetet sa var fel i deras liv, samvetets uppväckelse. Eller uttryckt på ett annat sätt. Jesus säger att vi ska förlora vårt jag för att finna det i honom. Men man måste först ha ett jag innan man kan förlora det. Och det som blir så jobbigt för många människor det är idag. Om de direkt får höra, nu ska du förlora ditt jag i Kristus och så får du ett nytt jag i Kristus. Då blir de alldeles förtvivlade, desperata. Jag försöker skrapa ihop lite jag och lite självkänsla och så vidare. Så ska de ta bort det från mig. Det känns jättejobbigt. Va? Det är den upplevelse som många människor idag har inför förkunnelsen av lag och evangelium. Det är en kränkning, som det heter nu modernt. Det tredje som jag skulle vilja nämna lite om, det är vad som hände med deltagarna i de ignatianska retriterna efter en tid. Somliga kristna från Luthers håll fortsatte med att delta i ignatianska retriter och dess vägledning. De upplevde att uppmaningarna att känna efter och söka sin längtan hjälpte dem. De sa sig här möta och erfara Gud. När jag intervjuade dem. Och så beskrev jag skillnaden mellan synduppfattning mellan katolsk och luthersk tro. Och då blev man väldigt osäker och började grubbla på vad är egentligen synd för mig? Och så var det en god vän som sa, ja, jag har nog haft en mer katolsk än luthersk syn på synd. Och han var Theodor Kand minst. Borde, ja, han har läst om de här sakerna, men det är liksom han tyckte det här katolska, det var så bra och så riktigt, så det var liksom inget att ifrågasätta då. Och så är det för väldigt många, tror jag, i svenska kyrkan, också bland präster och diakoner och de här som har ledande befattningar, biskopar kanske och andra också. Men sen var det en annan grupp som jag pratade med, och till den här gruppen har ju jag också då. Vi slutade delta i de här ignatianska retriterna. De gav oss ingenting längre. Och här är några av de förklaringar som jag fick ifrån de som inte åkte på ignatianska retriter längre. Jag blev allt mer frustrerad. Uppmaningarna att känna efter, söka i min längtan och möta Gud i den fungerade inte. När jag vände mig in och såg jag bara mer och mer kaos. Längtan var liksom ingen bra anknytningspunkt. En annan sa att det blev för mycket psykologi, moral och vad jag skulle göra. Jag fastnade i mig själv och kom inte vidare. Åter en annan, meditationerna på retriterna kändes som lagen. De blev bara sega och jobbiga och gav mig inget längre. Och ytterligare, den ignatianska vägledningen löste mig inte från det som var mina innersta smärtsammaste misslyckanden. Jag behövde få tro för en mer realistisk syndabekännelse och en befriande tro på Kristus. Jag minns mycket väl hur jag berättade för en katolsk ordenssyster som var min vägledare om tankar jag hade, aggressiva tankar, avundsjuka tankar, sexuella tankar och såna här saker. Det som den lutherska traditionen kallar för ond begärelse. Och jag sa, det här bara kommer för mig. Vad ska jag göra? Och då så sa hon, de är inte synd. Och det blev liksom kortslutning i mitt huvud. Hur kan hon säga att de inte är synd? Jag upplevde så tydligt att det vill inte Gud att jag ska tänka. Det måste vara mot Guds vilja. Och sen märkte jag mer och mer att det var en annan synduppfattning som spökade här. När man kom närmare och närmare det här som kallas för lagens andliga bruk. Mina andliga vägledare, åtminstone de katolska, de förstod inte detta. De var inte lärda. Att begripa hur viktigt det var och att det där betyder någonting. Så mina onda tankar, de var inte synd så länge jag inte samtyckte utan motsatte mig de här tankarna och inte levde ut dem i ord eller handling. Så jag påstår att, och det är det fjärde momentet här, förr eller senare märks skillnaden mellan ignatiansk och luthersk andlighet. Luther citerar Romare 7:7, du ska inte ha begärelse. Och utifrån det så tog han och hela reformationen de onda tankarna som synd. De är synd. Fastän det är bara tankar så är det allvarlig synd inför Gud som skiljer oss från Gud och gör oss värda att förkastas från Guds ansikte. Sen har det kommit något som heter Joint Declaration of on Doctrine of Justification. JDDJ. Det finns på webben ni kan slå upp, och det finns i svensk översättning också. Alltså man har suttit i åratal katoliker och protestanter och diskuterat, mycket kompetenta människor från bägge sidor, och som har försökt att diskutera hur är det nu med de här gamla kontroversfrågorna i rättfärdiggörelsefrågan. Och så har man försökt att komma så nära man kan så här. Och vad är det som dyker upp då till slut som den här oöverstigliga klyftan mellan katoliker och lutheraner? Jo, det är detta. The Roman Catholics still insist that the sinful inclination which goes by the name concupiscentia, begärelse, is not really sin. Lutherans insist that the sinful inclination is itself sin. On this historic difference, nothing has changed. Nothing has changed. Och det här är inte bara min påstående, utan vår vän Oswald Beyer igår, han var inne på det här. Kommer ni ihåg det i hans papper? Så hade han fyra rader om det här med hur man ser på concupiscentia och den onda begärelsen. Och han sa att detta är fortfarande något som skiljer lutheraner och katoliker. Och det tycks inte gå att överbrygga. Man kan inte säga att vi är eniga i den frågan. Katolsk vägledning om begärelsen, de onda tankarna, bygger på kasuistik. Så den romerska uppfattningen ser begärelsen som en frestelse. Eftersom jag som människa har valfrihet och ansvar, uppkommer synd bara om jag faller för frestelsen. Om jag medvetet har valt det onda, så har jag ådragit mig skuld. Och därför så ska människan vända sig mot sig själv, och hon ska försöka förstå sina psykologiska processer. Kolla in, har jag nu medvetet valt att tänka så, eller har jag inte medvetet valt att tänka så? Det är ingen lätt fråga det. Verkligen inte. Och det har man märkt i katolsk själavård, och då så har man börjat säga att man måste få hjälp av en präst som behärskar kyrkans omfattande samling av exempel, kasuistik. Om någon kommer och säger så och så, då är den katolska kyrkans lära att detta är synd. Om någon kommer och säger så, så är den katolska lärans uppfattning att det inte är synd, va? Så det är så många olika invecklade saker, och det är så omöjligt med den här introspektiva bedömningen, så man måste gå till en präst och få höra om det är synd. Och därför så spelar ju prästerna en oändligt mycket större roll i katolska kyrkan, på gott och på ont. Om man nu tittar på Ignatius andliga övningar, så ser man att han lär ut en traditionell katolsk uppfattning om de här onda tankarna, om den onda begärelsen. Han säger att det finns två sätt att vinna förtjänst av en ond tanke som kommer utifrån, nämligen: det kommer en tanke att begå en dödssynd, och så motstår jag den här tanken genast, och då blir den övervunnen. Och det är ju bra, och det är ju lyckligt om man kan stå emot det och övervinna den så. Det andra sättet att vinna förtjänst är när samma onda tanke kommer till mig och jag motstår den. Den återkommer då gång på gång, och jag motstår den hela tiden tills tanken viker tillbaka besegrad. Det är ännu mer förtjänstfullt om man kan klara av det. Och mota bort sina tankar och städa så mycket i sitt inre. En förlåtlig synd begås när samma tanke att begå en dödssynd kommer, och man lyssnar till den genom att dröja en smula inför den, eller genom att känna ett visst sinnligt välbehag, eller när det förekommer en viss försummelse att kasta ut en sån tanke. Det är en förlåtlig synd som inte är så allvarlig, som inte medför att man går förlorad. Det är en synd, men det är en liten synd. Tillåtlig synd. Venial synd. När man ser på hur Ignatius disponerar andliga övningar, så säger han som överskrift över de här fyra veckorna som de handlar om: andliga övningar för att övervinna sig själv och ordna sitt liv utan att låta sig styras av någon enda oordnad böjelse. Låta sig styras av någon enda oordnad böjelse. Och det är sexualitet, aggressivitet, avundsjuka, högmod, alla de här jobbiga synderna då som han tänker på. Vi har en jesuitbroder i Stockholm som heter Fredrik Heiding. Några av er kanske hört honom och mött honom. Han har utgett en översättning, en kommentar av andliga övningar. Och han kommenterar det här och säger: den som övar sig kan sträva efter att inte låta sig påverkas av de oordnade böjelserna, som det heter. Styras betyder då att en oordnad böjelse styr en när den leder till syndiga ord och gärningar. Men själva tanken är inte synd. Och så säger Fredrik Heiding någonting som är oerhört intressant. Han säger så här: i och med denna korrigering poängterar Ignatius att oordnade böjelser inte kan trängas undan helt och hållet. Och här tror jag att han sätter ord på det som det egentligen handlar om här. Tränga undan någonting. Å ena sidan ska jag först och främst söka tränga bort de onda tankarna. Man kan läsa hos Luther, han säger ungefär så här: sofisterna lärde att vi har att göra med goda, att vi har att göra goda gärningar tills vi inte är medvetna om någon synd. Så om man istället för att tänka på sina onda tankar går ut och gör gott, så kommer man liksom bli upptagen av någonting annat, engagerad av någonting annat. Och det är väl bra i och för sig, men då tänkte man sig att då försvinner automatiskt de onda tankarna. Det var Luthers upplevelse. Och de andligt sett svåraste synderna är lätt att glömma bort då. Luther fortsätter och säger så här i Stora Galaterbrevskommentaren: sofister och munkar kände aldrig någon andlig frestelse, och därför förde de endast krig mot det sexuella begäret för att undertrycka och besegra det, och upplåsta över denna seger som de likväl aldrig vunnit, ansåg det sig vara vida bättre och heligare än gifta människor. För att nu inte tala om att det under denna lysande skylt närt och omhullat alla slags förskräckliga synder, oenighet, högmod, hat, förakt för nästa, förtröstan på den egna rättfärdighet, förhävelse och sidosättande av gudsfruktan och ordet, otrohet, hädelse. Mot sådana synder kämpade de inte, ty dem ansåg de inte ens vara synder. Det blev konsekvensen av den här synen som Luther hade mött i sin katolska uppfostran. Man koncentrerar sig på syndig sexualitet och aggressivitet, så blir de andra bortträngda, säger Fredrik Heiding här då. Och då kan vi säga så här: om jag fostrar mig, disciplinerar mig, övar mig själv, konsekvent ignorerar alla onda tankar som kommer, det är kognitiv beteendeterapi nästan, och så gör jag goda gärningar, upphör jag då att vara medveten om den onda begärelsen? Det kanske jag kan bli. Jag tänker i varje fall inte på det lika mycket, och samvetet bekymrar sig kanske inte om det lika mycket som förr. När jag går in för att inte räkna de kvarvarande onda tankarna som synd, dövar jag samvetets röst. Och denna mentala träning medför att lagens andliga bruk förblir okänt för mig och för kyrkan. Det som är så märkligt, det är att man talade jättemycket om synd i utgående medeltiden och i den dåtida katolska kyrkan, och ändå så talade man inte om lagens andliga bruk. Det var något okänt, för de här onda tankarna, begärelsen, var inte synd. Det är väldigt konstigt för oss att tänka det. Vi som är så vana vid att tänka om lagens andliga bruk, att man lärde inte den, utan man hade en helt annan uppfattning att det inte var synd, och då blev lagens andliga bruk något som var totalt okänt egentligen. Är bortträngning en bra andlig metod för att förändra mig i grunden? Kritisk fråga. Kan fostran, disciplin och övningar förändra våra innersta tankar och böjelser, så som Aristoteles och skolastisk teologi lärde? Gör goda gärningar människan god? Svar: ett gott träd bär god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Måste inte trädet först bli gott? Kan ett försvar mot sanningen om verkligheten får mig att växa andligen? Är det eftersträvansvärt att jag försvarar mig mot sanningen om mig själv? Att jag inte inser och accepterar vem jag verkligen är? Växer jag i självkännedom inför och överlåtelse till Kristus genom att tränga bort det onda hos mig? Är detta exempel på en verklig förtjänst och en djupgående sann rättfärdiggörelselära? Rättfärdiggörelse? Freud säger på ett ställe, neurotisk är den som inte uthärdar verkligheten. Är det något av detta som vi har här? Och i det här sammanhanget så skulle jag säga att det som Luther gör är något helt nytt. Han säger att det finns en utveckling bortom neurosen när man håller fast vid sanningen om sin egen totala syndafördärv och samtidigt sanningen om Kristi totala frälsning. Två sanningar samtidigt. Och det är någonting som finns bortom neurosen, att man kan leva i de här sanningarna och hålla ihop dem på ett sätt. Jag kommer tillbaka till detta mer här. Men sen vet ju de här jesuitfäderna också, de har ju suttit med massor av retreatdeltagare som har bekänt just de här onda tankarna, och de kan vara goda fromma katoliker som håller på ett helt liv och kämpar med de här, men de försvinner ändå inte. Ignatius påstår i andliga övningar, den kristne bör komma ihåg att han snart ska bli tröstad om han vidtar dessa åtgärder. Snart ska bli tröstad. Kanske var det så för Ignatius. Och sen har Hermann Seiler och Rune Turinger, två såna här SJ-personer igen, i en kommentar till andliga övningar skrivit något väldigt intressant om deras erfarenheter. Exercitieboken tycks alltså inte räkna med långvariga negativa stämningar, men praktiken visar att de förvisso finns, att vi även om vi åtlyder dessa regler inte kan råda bot på denna misströstan. Här tycks en brist finnas i exercitieboken. Den ger oss anledning att uppmärksamma sådana inre situationer, men vi får inte utan vidare bukt med dem. Ärliga själar, ärliga själar. Fantastiskt. Vad ska man säga om det här då? De onda tankarna ska trängas bort, men det går inte att tränga bort dem. Människan ställs vart efter genom de andliga övningarna inför en omöjlighet i de andliga övningarna. Detta är samma dilemma och problem som Luther mötte i klostret. Lösningen i andliga övningar är densamma som broder Martin fick i kloster. Att ge dig in i ignatiansk vägledning med allt det här detaljerade, inrutade, det är som att gå i kloster. Och det kan man behöva ibland, och det är bra det, på vissa sätt och vis. Den här första, att man får ett samvete, man får en personlighet, man får ett språk och så vidare. Det är bra och det är riktigt, men vad händer sen? Vilken lösning är den lutherska andliga vägledningen? Utifrån Romare 7:7 så tolkar Luther de onda tankarna som synd. Vem känner inte sådant ske i sig? Tänker han på de onda tankarna, på begärelsen. Vem har aldrig någonsin känt otyglade tankar och rörelser av sinnlig lust och vrede? Det må nu vara aldrig så mot sin vilja. Och ännu mer tillspetsad. Vad är det därför inför Gud för skillnad mellan den som gör och den som vill göra det onda? Låt vara att den senare ej gör, tvingad av fruktan eller lockad av lust till något himligt gott. Så redan tanken är något som skiljer mig från Gud lika mycket som ordet och handlingen. Och när Luther mediterar över den törnekrönte i en betraktelse över Kristi lidanden, så skriver han en liten fin rad så här: ser du hans törnekrona, Kristi törnekrona, tro att det är dina onda tankar. Alltså att törnen som sticker in i Jesu huvud så här, det är mina onda tankar som Jesus känner på samma sätt så här. klarare tecken eller klarare beskrivning av hur de onda tankarna är synd är svårt att finna faktiskt. Kristus upplever alla de här onda tankarna som alla människor på Golgata, och törnekronan är bilden av detta. Så jag skulle vilja säga att Luther väjer inte för skuggsidan av människans väsen. Luther känner och erkänner sina onda tankar. Han är i kontakt med verkligheten som den är. Det skickar honom långt utöver förnuftets domäner och in i viljans djupaste skick, djupare skikt, och in i hans innersta begär. Han märker att han är blind i ett dunkel som styr honom och som han inte kan bli fri från. Den träbundna viljan, totala syndafördärvet, sådana termer använder vi för detta. Jag är så inkryckt i mig själv att jag vill fortsätta vara på flykt från realiteten och hålla mig till mina fantasier och illusioner. Jag vill fortsätta med detta, jag vill inte bli stoppad i detta. Luther slår hål på myten om den fria viljan och den välintegrerade människan som gör sig rättfärdig genom gärningar som identitet och livsstil. Och Luther betonar att den människa blir arg och kritisk när någon tar ifrån henne fikonlövet, sliter av henne dem och liksom berövar en människa försvaren. När jag pratade med några som var väldigt tända på ignatiansk vägledning och pratade om de här sakerna, blev de jättearga på mig. Jättearga. De är nästan mina ovänner. De hade varit mina vänner tidigare. Det är så oerhört känsligt det här om någon tar bort någonting som är deras stolthet och säger att det där stämmer inte alls. Och blev ganska arga på Jesus också. Så att det är liksom samma fenomen när han talar om sanningen och ni är djävulens barn och så vidare. Klart att de blev arga. Men sanningen ska göra mig fri. Då jag möter Kristus som lag och evangelium erfar jag lyckliga ögonblick av personliga sammanbrott. Lyckliga ögonblick av personliga sammanbrott. En norsk broder som har sagt detta. Jag tycker det är fint. Jag är hjälplös, utlämnad åt det onda. Onda tankar fortsätter att komma. Anfäktelser tränger sig på. Jag kämpar mot de onda tankarna och jag förlorar. Och det kanske är så att det sker mer och mer ju längre jag varit kristen. Förr i tiden så sa man, ju frommare man blir desto mer ser man sina synder. Detta är fullständigt abrakadabra för den person som tänker sig att man kan bli mer och mer välintegrerad, mer och mer tänka bort de här, tränga bort de här tankarna som man bara tänker det goda och så vidare. Luther säger precis, och i ortodox tradition finns det samma uttalande, kyrkofäderna, vad heter det, ökenfäderna säger precis detsamma. Ju frommare du blir desto mer ser du dina synder. Det är en bra testfråga till dem som, för att se vilken teologi folk har. Om du säger den här formen, ju frommare du blir desto mer ser du dina, kan du hålla med om det? De som håller med om det, de är lutheraner. De som inte håller med om det, de är inte det. Onda tankar i sig fortsätter vara synd som gör mig värd att förkastas från Guds ansikte. Detta är syndens dagliga plåga som Rosenius talar om. Det Luther beskriver är ansvarsöverflyttningsterapi. Ni fick höra det av den här koreanske brodern när han talade tyska. Herrschaftsväxel. Herradömeväxling eller... Vi växlar herre i den här situationen. Och då har vi hela kristologin här på 10 rader. Den anfäktade Kristus upplever syndens helvete och förstår mina onda tankar. Han är den som går in i detta. Mina tankar, inte bara mina ord och mina, utan också mina tankar i törnekronan. Vars törnen tränger in i pannan och gör hans huvud blodigt sårat. Jesus är försonaren som tar på sig all skuld och fördömelse jag känner för mina onda tankar, försoningen. Jesus är Guds son som kämpar och segrar över mina onda tankar och helar mitt dåliga samvete. Det är försoning och det är seger. Bägge sakerna är lika viktiga hos Luther. Gud uppenbarar sin kärlek under sin motsats. Han erbjuder sig att ta hand om mig. Kom till mig, ni alla som arbetar betungade. Kristus, min Herre, är den starkare som tillräknas mig och bor i mig och tar ansvar för alla mina onda tankar. Jag tänkte igår när vi hörde den koreanske nytestamentliga exegeten tala om detta med Jesus is Lord, så tänkte jag på det här. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, till lika sann människa, är min Herre. Det är precis som en som om Luther kommenterar de orden som vi hörde i den föreläsningen igår. Kristus, min Herre, är den starkare som tillräknas mig och bor i mig och tar ansvar för alla mina onda tankar. Ansvaret överflyttas och det gör mig fri, det läker mig. Det är det som jag menar med ansvarsöverflyttningsterapi. Det är långt och svårt ord och nytt ord, men ni kanske förstår vad jag menar med detta. Det är det som Luther kallar för med trova. Det är så nerslitet i ordet så vi har inga begrepp liksom längre om innebörden i det. Överlåtelsen förändrar allt. Jag behöver inte tränga bort mina onda tankar. Istället kan jag erkänna sanningen om mig själv och fly med mina synder till frälsaren. Min Herre Jesus Kristus, ta hand om mig, ta hand om dem. Jag är din. I den engelskspråkiga Lutherfilmen så kommer ju genombrottet och det uttrycker huvudpersonen I am yours. Kommer ni ihåg den scenen? I am yours. Det är väl fångat. Jag har bara att helt lita på Kristus, att han tar ansvar för allt och hela min salighetssak. Allt vad Jesus gjort för mig kommer till mig som ett löfte jag hör och läser. Och det förmedlar också den heliga ande och skapar tro i hjärtat. Tro på den upplyfta kopparormen. Trots ormarna som biter mig och får mig att känna fördömelse. Det är trons långfredag när det fortfarande känns den djupaste smärtan. Och jag bara kan se upp mot Kristus. Men i min kropp känner jag, i mina fötter, i mina ben så finns ormarna bit mig hela tiden. Den bilden från fjärde Mosebok 21 med kopparormen älskade Luther, och man älskade den på 1500-talet, så att det finns bibelöversättningar som har den på titelbladet, den bilden. Den sammanfattar den här läran om simul justus et peccator, och hur man mitt i det att man är biten av ormarna och de håller på hela tiden samtidigt som man tror på Kristus och ser på Kristus, och då står det ju där i fjärde Mosebok 21 att de förblev i liv. Inte mer än så. Men det är bra det. De förblev i liv fastän det var dödligt gift som ormarna bet dem där. Och så finns det också den andra sidan av det här. Tro, löfte, så kommer seger, frid, tröst och glädje i samvetet. Och det kallar jag för trons påskdag. Tron är alena när vi tror mot fördömelsen. Tror mot det onda, smärtfyllda som vårt samvete anklagar. Men tron är aldrig alena, utan tron för med sig förr eller senare någon slags uppståndelsedag. Tron är att uppstå från de döda. Det är mot den här bakgrunden som Luther säger att otro är alla synders rot och upphov. Människan i otro vänder sig bort från ordet, medför att de skiljer sig från Gud och vänder sig till sitt eget. Det är syndernas synd enligt Bibeln. Otron är den innersta avgörande personsynden eller arvsynden eller den allmänna, den synd som finns hos alla människor. Där tron inte finns, där finns istället fruktan, ångest, försaggighet och sorg. Bara man tänker på Gud eller nämner honom. Även om jag bara begår en mindre synd är det en utslag av otron som gör mig skyldig till all totus peccator. Tron alena räcker. Tron griper om Kristus som är dess form. Kristus är trons form. som formar och färgar tron, liksom färgen avgör utseendet hos en vägg. Alltså är den med tron fattade och hjärtat boende Kristus, den kristna rättfärdigheten för vars skull Gud anser oss rättfärdiga och ger oss evigt liv. Och här är det viktigt också att förstå att tron inte är någonting annat än att jag tas ur min egen åsyn. Jag är inte subjektet i mitt liv, utan det sker en subjektsväxling som är analog till den här herrskapsväxeln som jag talar om. Jag är inte subjektet, utan Kristus blir subjektet i mitt liv och Kristus handlar med mig och jag är objekt för hans verkan då, om man kan kalla det för objekt. Och här räknar ju Luthers vägledning med en real tillväxt, inte bara i syndakännedom utan också i tro, hopp och kärlek. Genom tron börjar något helt nytt. Det som var ingenting utvalde Gud och gjorde en ny skapelse ur intet i Kristus för trons skull. De som var döda i sina överträdelser fick erfara en uppståndelse från de döda i Kristus för trons skull. Bibeln och Luther uppfattar Guds nåd som något helt nytt, suveränt, oförtjänt, en total diskontinuitet med människans egen förmåga. Gud kommer själv skapa något nytt av intet, låt mig uppstå från de döda. Tydligen kan jag inte säga att det är något totalt nytt som människan inte kan åstadkomma. Och här ligger ju accenten hos Luther, medan man mer i katolsk teologi tänker sig en slags utvecklingstanke, växelspel mellan Gud och människa, så att nåden fullkomnar naturen, som formen lyder här. Sen spelar det här med Abba Fader en jättestor roll också för Luther och hans syn på det kristna livet. Vi har det där i andra kor 4 om Guds ljus som lyser fram i mörkret. Och då ska jag säga så här, då jag böjer mig för Kristus, särskilt i mässan, strömmar Guds eget språk genom mina motstridiga tankar, genom mina tvivel och min otro och gör mig till något helt i honom. Min splittrade självbild smälter samman med Kristi ansikte. Jag blir ett med mitt livs du, min käre himmelske fader. Samtidigt, Bibelns syn på synden är att jag är mig själv är helt syndig. Jag har hört mycket om det. Och Bibelns syn på rättfärdigheten är att jag är helt rättfärdig och Kristi fullkomliga försoning, seger och rättfärdighet tillräknas mig. Detta kan vi inte förstå logiskt eller rationellt. I den första Galaterbrevskommentaren så sysslar Luther med det här och så säger han: två hela människor, begrip det den som kan. Så han säger det, jag begriper inte här, ingen annan begriper heller, men Bibeln lär så. Och då böjer jag mig inför den uppenbarelse som är där. Så det går till slut inte att filosofiskt eller psykologiskt eller rationellt få ihop det här. Utan det är så här, det är ett mysterium, två saker som tycks strida mot varandra, men bägge är sanna. Fast det är olika aspekter som det handlar om. Sen ska jag bara börja komma mot slutet här. Bara lite om Ignatius och Luther, om helgelsen. Jag har hört väldigt mycket om helgelse. Det har talat om Luthers syn på det kristna livet som är liv i dopets efterföljd. Och det har man gjort med rätta. Och vi vet att det moderna kristna, Joel Halldorf och andra som anklagar, och även Magnus Malm som anklagar luthersk tro för att man tar det för lätt med helgelsen. Luther lär väldigt mycket om helgelsen, väldigt starkt om helgelsen. Han hade ju gått in i kloster, han hade blivit munk för att bli en helgad person. Och mycket av det där finns kvar. Det är inte så att han är kvar i munkcellen, men munkcellen flyttas ut i världen. Så att alla kristna ska egentligen gå in under de krav på helgelse som riktas till munkar och nunnor. Först finns det en olikhet här i helgelsen, synen på helgelsen. Ignatius säger då, de onda tankarna fortsätter att komma och de är inte synd. Det är den allmänna katolska uppfattningen. Det är inte så konstigt egentligen att Ignatius blir mer och mer katolsk ju mer man konfronterar honom med Luther här. Tänk att Ignatius fick sin bok Andliga övningar översatt till latin 1548. Vad var det som pågick då i staden Trieste? Det tridentinska konciliet där man tog tag i det här med Luther och lutherdomen och fördömde allt det här. Samtidigt så godkänner påven Paulus den tredje andliga övningar och säger att detta är ett gott uttryck för katolsk tro. Om man vill tillspetsa det kan man säga så. Det är helt naturligt att detta är uttryck för en god katolsk tro eller en traditionell katolsk tro. Annars skulle påven aldrig ha tillåtit detta då man var så jättekänslig för det här talet om vad och den onda begärelsen var för någonting och vad som var katolsk syn och man avvisade ju den lutherska synen där i tridentinum. Luther, de onda tankarna fortsätter att komma för en kristen. De är en allvarlig synd, men de tillräknas inte den som tror på Kristus. Det här är en viktig olikhet. Många i den ekumeniska dialogen och även de som tolkar den här Joint Declaration on the Doctrine of Justification säger att detta är nästan samma sak. Men det är det inte. Det är en väldigt stor skillnad att säga, nu kommer de här onda tankarna, nu kommer de högmodiga, avundsjuka tankar. Och så säga att de är inte synd. Det är något helt annat att säga, det är en allvarlig synd. Det är väldigt stor skillnad egentligen på det. Men sen finns det en väldig likhet också. Och det är att man ska kämpa emot de här sakerna i helgelsen också. Jag läste här för några dagar sedan sjätte bönen i Stora katekesen, inled oss inte i frestelse. Och där skriver Luther, därför är det två alldeles skilda ting att känna anfäktelse och att samtycka eller säga ja därtill. Känna anfäktelse måste vi alla, i hur icke alla på samma sätt, utan somliga starkare och svårare. Men det att känna dylikt, om det sker emot vår vilja och inte heller skulle vilja slippa känna det, kan icke skada någon. Till om man ej kände i frestelsen kunde det ej vara tal om anfäktelse. Men att samtycka när man lämnar frestelsen fria tyglar och icke sätter sig till motvärn och beder, då låter man de onda tankarna bo i sinnet och uttrycker dem i ord och handling. Detta skulle Ignatius och katolsk tradition hålla med om. Så här är det. Här tycks Luther göra den här skillnaden som de gör. Men det gör han efter det han har sagt att de här onda tankarna är allvarlig synd. Och katolikerna säger att de är inte synd. Så det är helt olika utgångsläge för den här helgelsen som skenbart verkar vara densamma här i Luthers förklaring till den sjätte bönen. Ja, man skulle kunna tala mycket om helgelse och den heliga ande här. Det som står längst ner här tycker jag är viktigt att betona idag. Det reagerar ju Bonhoeffer över den billiga nåden i lutherdomen. Och det finns ju en risk i en folkkyrka att man vill vara så vän med allihop att människor ska komma så att man inte predikar synd och nåd, fastän det ska finnas med det också i en riktig predikan. Och det ska finnas med en ordentlig förkunnelse om helgelse också för de trogna, utmaningar till helgelse, förmaningar till helgelse. Luther, han talar om att man ska göra saker och ting och man ska låta saker och ting. Och man ska göra det med glädje i sin vardagskallelse och i det kristuslidande som alla kristna genomgår på det ena eller andra sättet. Så å ena sidan, som i Nya testamentet, så gör en kristen det goda därför att Kristus bor i henne. Och den heliga ande finns där och andens frukt växer fram och andens Guds kärlek utgjuten genom den heliga ande i våra hjärnor. Å andra sidan behövs en förmaning också. Gå nu ut och lev det här kristna livet. Så förmanar vi Guds barmhärtighet och så vidare. Så det är viktigt att vi förmanar i förkunnelsen och att vi tar till oss förmaningarna också, utmaningarna här. Och här kan vi lyssna på Ignatius. De var djärva och de var starka de här och reste ut i världen och började missionera. Och, alltså det, där är de ju verkligen föredömen som kan få oss att skämmas och avundas dem. Ibland säger man så här att lutherdomen låter rättfärdiggörelsen vara allt. Katolikerna låter helgelsen vara allt. Så att för katoliker är rättfärdiggörelsen bara liksom preludiet, bara förspelet som ska leda till helgelsen som är viktigt. Medan för en lutheran är rättfärdiggörelsen det avgörande. Och sen är det inte så viktigt med helgelsen. Och det är ju falskt det också. Det här vi fick höra om att rättfärdiggörelse och helgelse är två sidor av samma sak. Som Bayer talade om det sista igår. Det är ju väldigt viktigt. Luther kan säga att en kristen är färd med att göra det goda redan innan hon har börjat tänka på att göra det onda. För anden är igång där och gör de här sakerna. Men sen behöver vi utmaningar också. Vi behöver höra saker och ting, att vi ska våga vilja stora ting för Gud och våga stora ting för Gud, som en missionsledare sa, som ni vet. Sen är det en annan sak att förmaningen kan efter en tid övergå till att bli lag och lagens andliga bruk och anfäktelse. Men det är den dialektik mellan lag och evangelium som är den grundläggande hos Luther och i Luthers andlig vägledning. Slut.
Ja, vi tackar för detta. Det var otroligt intressant och lyssna till, och jag tror det är många saker som har gripit tag i många personer i din framställning här. Vi ska alldeles strax få chans att komma med lite kommentarer och synpunkter. Jag vill bara säga att vi som ger ut tidningen Hälsning, vi har nog råkat vara lite profetiska. Det här är hälsning nummer 1 2017 i år, och där finns det en artikel av Timo Lato, och där finns åtskilliga av tankarna som han hade förra timman med. Den utkom i januari 2017. I mars 2017 utkom nummer 2, och där står det: reformationen föddes ur själavården, och en artikel på 5 sidor, Luthers onda tankar och Kristus. Så väldigt mycket av det som Fredrik har varit inne på. Jag vill inte säga hela bredden, men väldigt många av de olika detaljerna finns här. Och då vill jag bara säga att ni som gillar att vara ute på internet, gå in på ffg.se, vår hemsida, och sen går ni in på den där linjalen, och så står det resurser, och så går ni in på hälsning. Och då kan ni se de här tidningarna, de är nedladdningsbara, man kan skriva ut som pdf-filer. Så att vi har några få exemplar av det här med Fredriks, och ännu färre exemplar av Timos kvar. Men ffg.se, resurser, och sen hälsning nummer 1 respektive nummer 2 2017. Om ni vill få mer dokumentation. Nu har ni tänkt färdigt för era frågor och kommentarer. Någon? Ja, vi kan börja med Pekka och sen... Ja.
Ja, jag vill bara avlägga ett personligt vittnesbörd. Jag har nämligen läst den här boken Andliga övningar och vill berätta vad jag kom fram till för resultat. Jag uppfattade boken så att det är ett sätt att frälsa sig själv. Genom att iakttaga och försöka lyda den ena regeln efter den andra som finns där i den boken. Tills det går alldeles runt i huvudet på en. Det blir ingen vila alls, utan ett kämpande hela tiden med att försöka uppfylla regler och bud. Då är det helt annat med den lutherska vägledningen i andliga frågor. Det är sök efter hjälp i nådemedlen, i Guds ord, dopet och nattvarden. Du kan inte förklara hur den heliga ande bär sig åt för att hjälpa dig till tro. Det är omöjligt att följa med i den utvecklingen. Och likadant när den heliga ande